Låt mig innan jag börjar studiet läsa den här versen som jag hade med i radioprogrammet när jag presenterade den här bibelläsningsplanen. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Tror vi på Bibeln? Vi tror på den som Guds ord. Och då vet vi att varje bok i skriften i Bibeln, den är inspirerad av Gud och är nyttig. Och det är därför som vi ska börja att läsa i första Moseboken. Och jag hoppas att du har varit i tillfälle, min vän, att läsa de här kapitlen som vi hade föreslagit i vår bibelläsningsplan. De 11 första kapitlen. Det är om skapelsen. Det är om fallet. Och det är om upprättelsen, eller löftet om upprättelsen, som vi här läser. Skapelseberättelsen är ju väldigt intressant att studera. Och vi måste ha klart för oss att det är ju här som undren börjar. Vi hade ju en väldigt fin bönevecka, och då bad vi att den här bibelläsningsplanen skulle följas av tecken och under. Och hela Bibeln är ju full av under. Och skapelsen är ju ett under. Det är därför som man inte kan förklara skapelsen. Det är ju många som försöker med det. Men vi vet att det lyckas man aldrig med. Därför att under låter sig aldrig förklaras, hur mycket man än vet och hur mycket man än lär sig. Utan det är precis som det står här i Hebreerbrevet. Nu ska jag försöka. Jag har ju en ganska ny bibel, och det är alltid lite svårare att bläddra i den. Där det står om att vi vet att världen har blivit till genom ett ord av Gud. Så har det blivit till. Och genom ett ord av Gud, alltså ingen slump, utan Gud sade och det vart. Han bjöd och det stod där. Och det där skapar undret, det upprepas gång efter annan genom under som Gud gör. Så är hela Bibeln präglad utav detta skapelseunder som Bibeln börjar med. Om vi läser i Nehemja, och för att du ska slippa slå upp det, så citerar jag det i det 9:e kapitlets 11:e vers. Du ensam är Herren. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad som är på den, haven och allt som vad som är i den, och det är du som håller det allt vid liv, och himmelens härskara tillbeder dig. Gud sade och det var. Han bjöd och det stod där. Det finns två slag av skapare ord. Det ena är att man skapar av materia. Och det andra är att man skapar av ingenting. Och då är vi alla överens om vilket ord som används här. Här används det ordet att det skapades av intet. Gud sa det och det var. Han bjöd och det stod där. Och det behöver man inte med några förklaringar om något som fanns till, och så försöka förklara hur det där kom till, det som fanns, av vilket Gud skapade. Utan han skapade av inte. I begynnelsen skapade Gud. Låt oss nu ha klart för oss att det här var ju inte alls Guds begynnelse. Nej, Gud, han levde precis som nu, i evigheten. Långt innan det här. i ett rike utanför tidsrummet. Ett rike och en tid som vi har väldigt svårt att föreställa oss. Det går inte att forska in i det här och utforska det och riktigt fatta vad det innebär. Men Gud är från evighet och till evighet. Precis som vårt liv är ett evigt liv. Och det är ingen idé att vi försöker forska i det där. För då vet man att det är som tanken svindlar när man tänker sig in i hur lång evigheten är. Och skulle det vara ett stopp på evigheten så vill man liksom klättra över det där stängslet och se vad som var bakom i alla fall. Det kan vi inte. Det är något helt oändligt. Men där var inte Gud ensam. Utan där fanns han i den gudomliga treenigheten som också fanns från begynnelsen. För Jesus som Gud fanns till hos Gud och var Gud. Och likaså den tredje personen i gudomen, den helige ande som svävade över vattnet. Men här fanns också änglar och en andevärld. Och allt sammans det där, det fanns. Men så hände någonting. Det blev uppror i den andevärlden. Det var uppror emot Gud. Och så kom det första fallet. Och så kom djävulen och hans änglar utkastade ifrån den eviga, himmelska, fullkomliga värld. Där Gud, den gudomliga treenigheten och änglarna och andeväsendena fanns. När vi ser i den fjärde versen så står det att Gud skilde ljuset från mörkret. Det var en speciell ordning i allt sammans. Och denna ordning som kom till uttryck i skapelsen, den präglar allt Guds verk och allt Guds ord. En speciell ordning. Gud skilde ljuset från mörkret och kallade ljuset dag. Och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon den första dagen. I begynnelsen. Om vi skulle ta och slå upp Ordspråksbokens 8:e kapitel så talas där om visheten. Vishetens lov. Och om du slår upp bibelkommentarer så finner du att det här när det talas om visheten så talas det om Jesus, Guds son. Och då står det så här, om jag nu läser från den 22:a versen och några framöver där. Ordspråksboken 8:22. Herren skapade mig som sitt förstlingsverk i urminnes tid innan han gjorde något annat. Från evighet är jag insatt från begynnelsen. Ända från jordens urtidsdagar. Innan djupen var till blev jag född. Innan källor ännu fanns fyllda med vatten. Förrän bergens grund var lagd. Förrän höjderna fanns blev jag född. När han ännu inte hade skapat land och mark. Ej ens det första av jordkretsens stopp. När han beredde himlen var jag närvarande. När han spände ett valv över djupet. När han fäste skyarna i höjden, när djupets källor bröt fram med makt, när han satte för havet dess gräns, så att vattnet inte skulle överträda hans befallning, när han fastställde jordens grundvalar, då fostrades jag som ett barn hos honom. Då hade jag dag efter dag min lust och min lek inför hans ansikte beständigt. Visheten, talet om Jesus. Då kommer en intressant iakttagelse att i hebreiska finns det samma ord för visheten och begynnelsen. Och det är det ordet som används i begynnelsen. Samma ord som används här när det talas om visheten. Och det är inte så långsökt att få fram, och givetvis inte min egen tanke, att det då är i Kristus skapade Gud himmel och jord. För det är precis vad vi läser i Kolosserbrevets första kapitel, den 16:e versen och den 17:e. Och vi finner då på så sätt att Bibeln är inte så motsägelsefull som vi ibland finner det, om man bara låter skrift tolka skrift. Ty i honom, Kristus Jesus, skapades allt, i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. I begynnelsen skapade Gud, i visheten skapade Gud, i Kristus Jesus skapade Gud. Alltså har vi här då det här fina, underbara i att Jesus Kristus, genom honom har allting blivit till som är till, och utan honom har ingenting blivit till som är till. Alltså finner vi att Gud har en bestämd plan med sin skapelse. Det har inte bara helt plötsligt blivit så där av en slump, utan en speciell plan med skapelsen, precis som Gud har en plan med allt vad han gör. Men då har man allt det här andra med lära och revolutionsläran och Bibelns lära. Ja, det är ganska intressant egentligen. Jag läste en bok här helt nyligen. Nu har jag inte fått fram den. Jag ska i veckan få ordning på mina böcker, åtminstone nästa vecka eller veckan därefter, eller veckan därpå kanske, för det tar lite lång tid. Men då ska jag ta fram den där igen. Den heter Ur intet. Och har du inte läst den boken, så skaffa dig den i missionsbokhandeln. Det är en man som är mycket, mycket studerad och flera olika doktorsgrader, och talar just om vetenskapen och Bibelns lära. Och han framhåller klart och tydligt hur skapelseberättelsen står sig i sin enkla värdighet också i ljuset av modern vetenskap. Det blir inte någon konflikt. Teologi och bibelforskning har gjort mycket för att komma fram till en rätt förståelse av skapelseberättelsen och dess förhållande till naturvetenskapen. Och ofta har de olika tolkningarna fått tjäna till att komplettera varandra snarare än att utesluta varandra. Och när man läser den boken, då finner man att sann vetenskap inte är någon fiende till tro. Utan vetenskapen, den har hjälpt oss att vidga vår världsbild och visat oss ännu mer av storheten i Guds skapareverk. Tänk vad mycket vi har fått reda på genom vetenskapen av Guds skapareverk. Och ser det mycket klarare. Och så säger han så här: den troende vetenskapsmannen får det minsta problemen. Och den troende vetenskapsmannen, han vet precis vad det handlar om. Han kan slå upp Hebreerbrevet som jag citerade förut, och han kan till och med läsa det innantill som jag ska göra nu, i det 11:e kapitlet, i den 3:e versen. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud, och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Det är precis den tron man har, även när man är en sann vetenskapsman och är kristen. Men vi kan dröja kvar i Hebreerbrevet och läsa i det 1:a kapitlets 11:e vers. Och ser att det inte bara början som skildras så klart och tydligt är, utan också fortsättningen och upplösningen och slutet. Det vi läser i första kapitlets 11:e vers. Det står i 10:e: Du, Herre, lade tidens början jordens grund, och himlarna är dina händers verk. Det skall förgås, men du förblir. Det skall alla nötas ut som en mantel. Du skall rulla ihop dem som en klädnad. Ja, som en mantel skall det brytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Och vi märker ju att det håller på att bli ett slut på detta Guds skapade verk med jorden. När energin avtar, när man läser om hur solar slocknar, planeter blir öde, ofruktbara, och till och med det står omtalat i Bibeln. Och kära vänner, min önskan och förhoppning är att vi genom den här upptäcktsfärden inom Bibelns böcker ska få en ökad tro på Guds ord och få Bibeln som en ännu större auktoritet. För så mycket är klart att Bibelns skapelsetanke, den står oberörd av all naturvetenskap. Det är inga motbevis framlagda, och de kan aldrig bli det heller. För att alla försök att skapa en så kallad vetenskaplig världsförklaring i motsättning till den gudomliga, alltså observera, i motsättning till den gudomliga uppenbarelsen i Bibeln, det är misslyckat. Låt mig så stanna lite grann vid det, och så vill jag inom parentes säga, ni märker också, mina kära åhörare, att det blir en mycket, mycket summarisk utläggning. Därför att vi läser så här många kapitel och kommenterar dem. När jag håller på i första Johannesbrevet på söndagsförmiddagarna så blir det 10 predikningar över det korta brevet. Men här blir det en predikan eller en utläggning över 11 kapitel. Och ibland blir det ännu längre avsnitt. Jag vill stanna i det här uttrycket när det står att Gud skapade människan i den 26:e versen. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Moseboken skrevs då på Mose tid. Det var faraonernas tid. Och över det väldiga väldet som fanns då, så sände man ut en avbild på konungen, på faraonen, så man skulle liksom veta vem som var kung. Alltså det är han som är vår kung. Men här är det inte den avbilden jag frågar om. Utan ordet avbild här betyder inte avbild så att man föreställer, utan avbild till funktionen. Och det är något mycket, mycket djupt. Låt oss göra människor till vår avbild, till funktionen. Vi läser, den som tillhör Gud, stod det här inledningsordet jag läste till Timoteusbrevet. I den tidigare översättningen hade vi Guds människa. Där möter vi det. Guds avbild, Guds människan. Det är det som är planen för Gud med oss människor. Att vi ska bli honom lika. Människan blev lik Gud där i att hon blev en personlighet med självmedvetande, självbestämmande och med frihet. Det är stort, va? Vi har vår frihet och vi har vårt självmedvetande och vi är personligheter. Och här kan vi komma in på den här en mycket, mycket modern förkunnelse som vi talar om också. Där ser du att du är så värdefull i Guds ögon. För du är skapad till Guds avbild. Och jag tror det är viktigt att vi har det i minnet. Det höjer oss upp på ett högre plan. Och befria oss från mycket av sådant som vill tynga ner oss och få oss att känna oss mindervärdiga. De här funktionerna, de kan försvagas. Men aldrig beröva människan hennes bestämmelse. Och bestämmelsen är att vara Guds avbild. Men genom fallet så kom förgängelsen. Men trots fallet och trots förgängelsen så höjer sig människan över de övriga skapade varelserna. Och då kan vi läsa i Romarbrevet 8, vers 29 och 30. Romarbrevet 8, verserna 29 och 30. Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons avbild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga dem har han också skänkt sin härlighet. Det skulle vara till att formas efter hans sons avbild. Och att bli lik dig, frälsare dyre, sjunger vi en sång. Det är Guds plan med ditt och mitt liv. Och det är därför vi ska bedja det. För det där målet, att vi ska nå fram till Guds sons avbild och att bli honom lika. Och genom det verk som Jesus Kristus utför i våra hjärtan så förnyas vi, inte till likhet med den Adam som blev skapad, utan till likhet med den sista Adam, med Kristus sådan han är i sitt härlighetstillstånd. Så vi går långt tillbaka i tiden, till begynnelsen när Gud skapade. Så tänker vi på alla tidsåldrar fram till nuet. Och så ser vi in i framtiden vad vi ska bli. När vi ska bli honom lika i hans härlighetskropp. Gud vare lov och tack därför. Och det skulle vi kunna läsa. Ja, det slår vi upp och läser också i första Korintherbrevet, det 15 kapitlet. Första Korintherbrevet 15, verserna 45 till 49. Och så står det skrivet: den första människan, Adam, blev en varelse med liv, men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också det jordiska. Och som den himmelska är, så är det himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska. Jag önskar att vi kunde få våra andliga ögon öppnade, så vi fick blicken framåt på det himmelska. Att vi ska få del av den himmelska. Att bli Jesu Kristi avbilder i fullt mått. För då är Guds avsikt på skapelsens morgon slutgiltigt och fullkomligt förverkligad. Han sa: låt oss göra människor till vår avbild, när vi har blivit honom lika, förvandlade för att vara med honom för alltid. Så kommer vi in i det tredje kapitlet, syndafallet. Människans uppror genom olydnad mot Guds ord. Det finner du när du läser det här kapitlet. Uppror genom olydnad mot Guds ord. Otro, det är syndafallets djupaste orsak. Man vägrar att tro på Guds ord. Och det är precis likadant alla tider igenom. Vägrar man att tro på det här, ja, då är man ju olydig. Och då är det orsak till synd. Man syndar. Här kom det vi då kallar den teologiska debatten. Ni känner till hur ormen kommer fram till Eva och samtalar med henne och säger: skulle då Gud hava sagt, ni skall inte äta av något träd i lustgården? Skulle då Gud ha sagt? Det är det här ifrågasättandet av Guds ord som vi möter tiderna igenom. Och det är det som undergräver tron. Och det är det som får människan att göra uppror mot Gud. I den fjärde versen står det så här: då sa ormen till kvinnan: ingalunda skall ni dö, men Gud vet att när ni äter av det skall era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. I de här orden bor själva den sataniska viljan till självförgudning, att göra uppror med Gud, att frånsäga sig sitt underordnade förhållande till Gud, till sin skapare, att frånsäga sig lydnadsförhållandet till Guds ord. Och här möter vi det i en direkt linje till upproret mot Jesus Kristus, Guds ord som kom i världen, som han inte tog emot. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Människan vill inte underordna sig. Människan vill vara sin egen Gud. Och det är det som låg i den här frestelsen, i den här önskan. Då blev fruktens härlighet ännu ljuvare. En fröjd för ögat. En frestande smak. Och så var fallet en verklighet. Det var den fallna ängeln Satan som stod bakom frestelsen. Det var ormen som var redskapet. Ormen som sen får stå som en symbol, kopparormen, för att se på honom, Jesus Kristus, som skulle ge liv och övernå. En händelse under ökenvandringen som vi återkommer till senare. Då hade alltsammans börjat så underbart fint. Så ljuvligt härligt i Edens lustgård, i gemenskap med Gud. Och så händer en katastrof med dess ödesdigra konsekvenser. Med brustna relationer. Eller rubbade relationer. För det första, till Gud själv. Människan kom ur nåden in under vreden. Hon drevs bort ifrån Edens lustgård. Och hennes dom blev enligt det 19:e kapitlet, i det 19:e versen i 3:e kapitlet: i ditt anletes svett skall du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden. Ty av den är du tagen, ty du är stoft, och till stoft skall du åter bli. Och i det andra kapitlets 17:e vers står det: men av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta, ty när du äter av det skall du döden dö. Så blev då resultatet döden för människan. Och förhållandet till Gud rubbades. Han har haft den här fina gemenskapen. Gud hade skapat dem. Gud kom till dem och samtalade med dem. När dagen började svalkas, läste vi. Jag tycker det är så fint det där uttrycket. Jag nästan önskar man vore med där. Va? Vilken fin, härlig gemenskap. Men så förstördes allt sammans. Och tänk, så ofta människor förstör allt det sköna, allt det fina, allt det vackra, allt det ljuvliga. Genom att man sätter sig upp emot Guds ord och vägrar att lyda det. så hamnar man i en relation med Gud när det är en bruten, en rubbad relation. Och så påverkar den hela hans liv. Och Gud blir på avstånd, Gud blir långt borta. Och inför Gud och mötet med honom så känner man precis som Adam, man vill gå och gömma sig. Men det andra, det är då det började med de dåliga relationer människor emellan. Jag citerat förr, eller sagt det förr, det är då vi har det första äktenskapliga grälet. Kvinnan du gav mig bjöd mig att äta. De skyller på varandra. Så blir det tråkigheter bland barnen. Första brodersmordet. Och så kommer en hel serie med konflikter, en hel serie med svårigheter, en hel serie med problem. Därför att relationen till Gud rubbades. Vi arbetar för fred. Men vi vet att det finns bara en väg till fred i vår värld. Det är att man är rätt i sin relation till Gud. Att människor får frid i sin själ och frid med Gud. Och när vi lever i stridigheter och när vi lever i brustna relationer, då behöver vi kolla vår relation till Gud. För det är den som påverkar den. Är det strider i en församling, så beror det på att det är brustna relationer med Gud. Även om det kallas en Guds församling. Motsättningar i ett äktenskap och brustna relationer där. Så säger jag ofta till en andlig fråga. Man skyller på allt möjligt annat. Och många gånger kan man ha fog för vad man skyller på. Men innerst inne är det detta. Att när människan är rätt i sin relation till Gud. Det är då man kan ta vara på uppmaningen som ges inom skriften. Faren efter frid med alla. Om möjligt är och så långt som på er beror. Och friden den får man endast om man är rätt i sin relation till Gud. Men så hade människan skapats där i Edens lustgård. Till Herre över allt skapat. Men också förhållande till den övriga skapelsen blev rubbat genom syndafallet. Härskarställningen beror på att Gud härskar över människan. Men när människan skaffade sig ett egenmäktigt härskande, då ledde det till att hon dyrkade skaparen, det skapade före skaparen. Och då har vi den där ödesdigra resultatet och följden som vi läser i Romarbrevets första kapitel. Från den 25 versen till den 32. Där det står om ett fruktansvärt liv som människor levde. Varför? Jo, därför att man satte Gud åt sidan och så dyrkade man det skapade framför skaparen. Och det var därför Gud prisgav dem sina lustar, så att människor började leva det fruktansvärda liv som pågått generation efter generation, när människor förnedrar sig själva. Svettlagens ok kan man kalla det. I ditt anletes svett. Naturens svärd drogs in i syndafallet. Och i Romarbrevet 8:22, där står att hela skapelsen suckar och längtar efter befrielsen. För Gud hade en plan med den skapade världen. Men allt sammans förändrades i och med fallet. Och det är därför vår värld är som den är idag. Löftet om upprättelse. På samma dag när Gud har uttalat domen över Adam och Eva, så säger han till ormen: Eftersom du har gjort detta må du vara förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och stoft ska du äta i alla dina livsdagar. Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna ska trampa sönder ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Där har vi löftet om upprättelse. Om kvinnans säd som skulle trampa sönder ormens huvud. Och det här löftet om upprättelse, det finner vi som ett vittnesbörd genom hela historien. Hur löftet om upprättelse blev knutet till olika personer, och mina vänner, vi kommer åter till det gång efter annan under vårt studium. Löftet om honom som skulle komma, som skulle upprätta, som människan skulle komma in i den plan som Gud hade med sin skapelse. Så att människan som blev fördriven från Edens lustgård, som blev skild från gemenskapen med Gud, skulle komma in i denna underbara gemenskap igen och leva i en paradisisk tillvaro i gemenskapen med Gud. För du förstår, bildligt talat, så är vi tillbaka där i Edens lustgård genom Jesu Kristi försoningsverk. I den där gemenskapen med Gud. Med ett evigt liv. Och med visshet om att Gud är vår far som alltid är oss nära. Något som man läser i de här bildböckerna, det är ju alla de här släkttavlorna. Och de brukar vi inte predika om. Men de är intressanta att studera. I det fjärde kapitlet så har vi om Kain och Abel, och där har vi Lamek och Kains släkttavla. Och det var herdar och musikanter. Men där fann man ingen trofast själ. Ingen som förkunnade om Herren. Duktiga människor, begåvade människor. Men ingen sann trofast själ, ingen som stod upp för Herren, ingen som förkunnade om honom som Gud. Men om Sett läser vi att han vandrade i Abels fotspår. Och vi finner att det blev väckelse i Adams familj. För fjärde kapitlet avslutas med: vid denna tid började man åkalla Herrens namn. Här började en skillnad mellan bekännare och det världsliga. Och den skillnad som började där, den består tiderna igenom. Vid denna tid började man åkalla Herrens namn. Och så gäller det fortfarande, och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Åkallan av Herrens namn, det är räddningen för oss människor. Vi har berättelser om ondskan som växte fram, om floden som kommer, de här välkända de här söndagsskolberättelserna om syndafloden och annat. Vi finner en linje där ibland är uppåt, och så tilltar människors önskan eller ondska och det går neråt. Så kommer upprättelse och sen tilltar ondskan och människans ställning faller. Och så kan man studera det. Men så kan man låta det här gå till sitt eget liv. Vilken ställning man själv tar. Jag läste i en tidning som jag läste med förtjusning. Den heter Decision. Där läste jag något mycket intressant. Man hade studerat en man som var ateist. Frågade inte efter Gud. Han gifte sig med en kvinna, en flicka, som inte heller frågade efter Gud. Som inte var med bland den gruppen som åkallade Herrens namn. utan vara med i den andra skaran. Man lyckades följa dessa människor i 4 generationer och fick fram 1200 ättlingar till dem. Där fann man en skrämmande bild av 400 människor som betecknas som mycket svårt psykiskt störda, 150 kriminella och inte mindre än 7 mördare. Och det här var i en strängt puritansk tid. Samtidigt så fanns en ung man, en evangelist, Jonathan Edwards. Där hade man fått fram 1394 ättlingar, också här till 4:e generationen. Där fann man en helt annan bild. Ja, man fann lärda människor, 114, som hade professors titel. Men 100 predikanter och missionärer, 100 domare och advokater, framskjutna poster inom rättsväsendet, 60 författare och vad mer. Varje större industri och bolag i USA hade på något sätt påverkats av ättlingarna från Jonathan Edwards. Där kan man ju inte jag kolla. Men jag litar ju på mannen som har skrivit det. Och de har förtroende för. Och det är en intressant iakttagelse. Vad vårt liv betyder för kommande generationer. Tacka Gud för dina föräldrar, dina förfäder. Som kanske är orsaken till att du lever ett gudfruktigt liv. Och människor som har bett till Gud för dig. Men var mån om att du lever ditt liv på rätt sätt. Målet med skapelsen, att vi skulle bli Kristus Jesus lika. Låt oss se vad målet är med ditt och mitt liv. Löftet om frälsning och gemenskap med Gud, det gäller just dig och mig. Skaparordet ska ljuda till livsförvandling, till uppståndelse, till nya himlar och ny jord. Gud sa då det vart en gång. Han bjöd och det stod där. Men han ska skapa nytt. En ny himmel och en ny jord. Men skaparordet vill ljuda till dig och mig. Han som säger, se, jag gör allting nytt. Amen. Och tack Herre att du vill hjälpa oss att vara mottagliga för skaparordet. Att du vill göra allting nytt. Och omskapa våra liv. Och låt oss leva i det så vi upplever att det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Vi tackar dig därför. I Jesu namn. Amen.